Välkommen till Skånes taltidning nummer 1 2019. Utgivningsdag fredag den 4 januari. Solen gick upp 8.36 i morse och går ner igen 15.49. Och det betyder att det har blivit 14 minuter mera dagsljus sen sist. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Sänkt skatt, indraget stöd till långtidsarbetslösa och tillgängligare webb. Det är några av nyheterna från årsskiftet.
Ögonsjukhus lämnade ut patientuppgifter.
Och taxibolag som kör färdtjänst begärt i konkurs.
Vid nyår flyttade det politiska ansvaret för Region Skånes habilitering och hjälpmedel till en ny och mycket större nämnd. Men synskadade ska inte hamna i skymundan, säger den nya ordföranden.
Och än så finns det tid att vinna ett fint pris i vår jultävling.
Blindas sjätte sinne och förslag om sterilisering av de som inte ser. Vi ska till Danmark och en temakväll om synskadades historia.
Vi har även ett litet vardagstips som handlar om stickning.
Öppnat och stängt på det med blommor och leksaker.
Och så kan man säga att vi börjar det nya året med det bästa från det gamla. Nämligen med vinnaren av guldkassetten, priset för bästa taltidningsreportage. Och det var ju ett från Skånes taltidning som vi nu får chansen att höra igen.
Evenemangstips sen med släktforskning och savannkonsert.
Och kalendern med försvarskonferens och julgransplundring.
Anslagstavlan sen med meddelanden och inbjudningar. Idag delar norra och sydvästra Skåne på den lokala tavlan. Och allra sist som alltid, redaktionsrutan.
Vid årsskiftet, alltså den 1 januari, började en rad nya lagar, förordningar och riksdagsbeslut att gälla. Här är några av dem.
Skatten sänks. Riksdagen antog som bekant innan jul en moderat och kristdemokratisk statsbudget där mycket kan ändras av en kommande regering av annan färg. Men för detta år ligger skatterna fast. Den som till exempel har en månadslön på 20 000 kronor kommer att betala 150 kronor mindre i skatt i månaden. Medan den som tjänar 45 000 får en skattesänkning på nästan 500 kronor. Den som har en pension på 20 000 i månaden får också en skattesänkning på 150 kronor. Medan en pension på 45 000 betalar drygt 900 kronor mindre i skatt. Samtidigt höjs den regionala skatten i Skåne med 49 öre per hundralapp för alla. MKD-budgeten ger 4,5 miljard mindre till Arbetsförmedlingen. Som snabbt meddelade bland annat att två stöd till långtidsarbetslösa kommer att pausas. Det gäller så kallade moderna beredskapsjobb och extra tjänster. Myndigheter, kommuner, landsting och ideella föreningar har kunnat få bidrag för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Några nya sådana eller förlängningar kommer inte att beviljas. Men pågående uppdrag får fortsätta som planerat. Tusentals jobb på själva förmedlingen kan också försvinna och fackliga förhandlingar om det har börjat. Allianspartierna har tidigare sagt att de vill skrota Arbetsförmedlingen och låta privata aktörer ta över alla inskrivna. Något som en kommande statlig utredning också lär föreslå, enligt läckta utkast i alla fall. Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver att den offentliga sektorns webbplatser och appar i fortsättningen ska bli mera tillgängliga, framförallt för funktionshindrade. Den nya myndigheten för digital förvaltning får komma med föreskrifter för vilka tekniska krav som ska gälla. Men där kan taltidningen berätta att man strax innan jul inte hade mycket att berätta om vad till exempel synskadade kan förvänta sig. Rutavdraget höjs från 25 000 kronor till maximalt 50 000 kronor med start den 1 juli i år. Och det ska också utredas om fler tjänster ska ingå i avdraget. TV- och radiolicensen är nu slopad och ersatt av en public service-avgift. Fram till nu har hushåll med TV betalat 2400 kronor om året. Men i fortsättningen ska alla över 18 år betala 1% av inkomsten upp till maximalt 1300 kronor om året. och två vuxna hushållet betyder två avgifter. Den som har betalat licens i förskott kan få tillbaka pengarna. Tandvården blir gratis till och med det år man fyller 23 år. Vårdgarantin inom primärvården, vanligen vårdcentralen, förstärks. Hittills har patienten haft rätt att träffa läkare inom 7 dagar. Nu har man rätt att få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar. Och så ska valhemligheten få stärkt skydd genom en ändring i vallagen. Från och med nu ska platsen där valsedlar läggs ut i vallokalen vara avskärmad från insyn. Men något krav på att synskadade ska kunna personrösta med bibehållen valhemlighet finns där inte den här gången heller.
Rapporterade Mats Sundling.
Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg bröt mot etikprövningslagen när de lämnade ut patientdata från 1000 gråstarroperationer till ett amerikanskt bolag. Det har den centrala etikprövningsnämnden kommit fram till. Och eftersom det rör sig om känsliga personuppgifter borde sjukhusen ha frågat patienterna om lov och fått ett godkännande från etikprövningsnämnden. Data skickades till det nationella kataraktregistret som skickade dem vidare i avidentifierad form till bolaget för att de skulle kunna bygga ett register. Det skriver Dagens Nyheter. Sankt Eriks ögonsjukhus säger nu till tidningen att de inte trodde att någon prövning behövdes men att de nu ska se över sina rutiner. Etikprövningsnämnden har överlämnat ärendet till åklagare.
Malmö stad har sagt upp avtalet med konkurshotade Ringduve Taxi om att köra skolskjuts för 270 barn i särskolan. Taxi Kurir, som redan kör färdtjänst åt staden, får ta över uppdraget. Företaget känns för osäkert, säger Malmös servicedirektör Karina Tempel till Skånska Dagbladet om Ringduve Taxi. Företaget har en längre tid varit på obestånd och ställde i höstas in betalningarna men fortsatte köra bland annat färdtjänst åt Skånetrafiken. Och i december begärdes företaget i konkurs av en av sina fordringsägare, en begäran som tingsrätten nu får ta ställning till.
Det politiska ansvaret för Region Skånes habilitering och hjälpmedel för bland annat synskadade flyttade till en ny och mycket större nämnd vid nyår. Och nu är den nya ordföranden för den betydligt större psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden utsedd. Och så här presenterar han sig själv.
Jag heter Per Einarsson, kristdemokrat, 52 år och bor i Skepparslöv utanför Kristianstad. Med fru och barn.
Vad har du gjort tidigare?
Jag har varit politiker sedan 90-talet. Då, först i socialnämnden och fritidsnämnden i Kristianstad. Jag blev sedan ordförande i socialnämnden i Kristianstad. Och har också arbetat som ombudsman för Kristdemokraterna och politisk sekreterare. Nu har jag suttit 8 år i regionfullmäktige och lämnar ett uppdrag där jag varit vice ordförande i sjukvårdsnämnd KRY och sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden också framöver.
Och så är du regionråd också?
Just det. Så nu kan jag äntligen lägga hela min tid på detta och det ser jag fram emot.
Hur kommer det sig att du ser fram emot det?
Jag ser fram emot att få göra skillnad och att vi nu har kunnat bilda ett styre i regionen med alliansen. Att vi nu också får vara med och leda arbetet.
Och om man då ser till habilitering och hjälpmedelsnämnden som nu också har fått psykiatrin med sig. Vad kommer skillnaden att bli där när man nu gör det till en större nämnd?
Ja, den viktigaste skillnaden tänkte jag att det är att psykiatrin också bryts ut från tidigare sjukvårdsnämnd Sund och att det får bli mer fokus på den psykiatriska delen. Och sen har man också sett att det finns en del tekniska delar i habilitering och hjälpmedelsnämnden som handlar mycket om transporter och lagerhållning och underhåll av hjälpmedel. Och då kommer en del av det tekniska hamna på servicenämnden. och det tror jag också är ett bra steg. Sen tänker jag också att det ligger ibland nära vartannat med både psykiatri och hjälpmedel. Så att jag tror det kan bli en bra mix och ett bra arbete framöver.
Men med tanke på att psykiatrin är så pass mycket större än habilitering och hjälpmedel, är det inte risk när man då också säger att man ska ha fokus på psykiatrin att habilitering och hjälpmedel hamnar i skymundan?
Nej, jag hoppas verkligen inte det, och jag kommer att kämpa för att det ska få vara också en av de viktiga delarna i Region Skånes verksamhet. Och fungerar inte detta med habilitering och hjälpmedel så fallerar ju mycket, mycket annat inom Region Skåne. Så jag tänker att det kommer absolut inte att försvinna i synfältet, utan vi kommer ha lika stort fokus på detta.
Ja, Per Einarsson har följt arbetet i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden en tid. Inte minst genom vice ordföranden i nämnden Lars Lundberg, som också är kristdemokrat. Och för Per Einarsson så är det viktigt att de som söker vård inte ska hamna i ett gränsland. Och det här vill han ta med sig i sitt arbete som ordförande i psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden.
Det finns en risk att man hamnar mellan stolar, och det är egentligen det som är min drivkraft, att då ta oss an de här delarna, och där kommer habilitering och hjälpmedel också in.
Men det här att du säger att det riskerar att hamna mellan stolar, hur tänker du då?
Jag tänker ju allmänt att det finns en del i de kommunala uppdragen, och sen att det finns någonstans ett gränsland. Men jag vill ju aldrig att medborgaren ska hamna där man börjar diskutera vem som ska betala. Utan jag vill att man där ska se människan, så att det blir en människocentrerad vård. Så det är det jag tänker i huvuddragen.
Har du något exempel där?
Det kan ju vara att man har flera diagnoser, att man har flera problematik samtidigt. Det är de exemplen jag tänker på. Det finns då olika huvudmän. Så kan det ju bli att man bollar hit och dit. Och det är det jag tänker främst på.
När det gäller personer som har nedsatt syn eller kanske helt blinda, vad tror du blir skillnaden för dem när man nu gör den här förhållandevis lilla nämnden till en stor nämnd?
Ja, min yttersta vilja där är att det ska inte bli någon skillnad. Utan det ska organisatoriskt, ja, men inte för individen och medborgaren i Skåne, så ska det inte få bli någon skillnad.
Och medan Per Einarsson är helt ny så avgår samtidigt den tidigare ordföranden i nämnden, socialdemokraten Eva Pihl Krabbe, som i 24 år arbetat i ledande roller inom habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.
Nej, jag kommer inte att vara kvar. Jag har fått en ny funktion. Jag är andra vice ordförande i regionfullmäktige. Okay. Så jag lämnar efter 24 år.
Hur känns det?
Ja, det är klart att det känns. Det har ju varit min baby. Jag har ju varit 12 år som ordförande, 12 år som vice ordförande. Då räknar jag med gamla Kristianstad län som jag var med och startade upp. Så att det är en lång tid, och jag har ju mitt hjärta där, det får jag ju säga.
Vad tycker du om den här sammanslagningen, att habilitering och hjälpmedelsnämnden blir betydligt större?
Ja, det är ju så att det kommer heta psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden. Och det är psykiatrin som är väldigt stor. Jag hoppas att man kommer förvalta och utveckla habiliteringsverksamheten precis som vi har gjort under den här mandatperioden på många olika sätt, med e-hälsoutvecklingen, att man den fortsätter, och vi fortsätter det här goda arbetet tillsammans med brukarorganisationerna, tycker jag är jätteviktigt. Vi får ju många förslag från brukarna som vi också försöker att åstadkomma och verkligen göra verkstad av. Jag hoppas att det inte ska slukas upp på psykiatrin, men har många gemensamma beröringspunkter. Till exempel när den stora gruppen som kommer nu till habiliteringen är ju autismgrupperna. Det är ju en våldsam ökning av det. Jag vet, på ett par år så var det till exempel 87%, medan de traditionella grupperna minskar, som vi hade så att säga från början. Men man har ju, när det gäller autism, riskgrupperna så har man ju mycket gemensamt med psykiatrin. Att i många fall så är det kanske man ska ha sin habilitering i psykiatrin om man inte har intellektuella funktionsnedsättningar. Det beror lite grann på hur situationen ser ut. Men det finns mycket beröringspunkter som man, om man vill så kan man göra något gott av det.
Om man till exempel då har en synnedsättning, tror du att man kommer att märka av att den här nämnden blir betydligt större och habilitering och hjälpmedel blir en mindre del av nämnden?
Det hoppas jag inte, utan så att säga själva verksamheten fortsätter ju som tidigare. Det är bara det att den annan nämnd med annan inriktning också. Så att när det gäller synverksamheten kan jag inte se att det ska påverkas.
Sist hörde vi Eva Pihl Krabbe som alltså avgår som habilitering- och hjälpmedelsnämndens ordförande. Och tidigare hörde vi den nya ordföranden i nämnden från den 1 januari, kristdemokraten Per Einarsson. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Vi ska påminna om att det fortfarande finns tid att delta i vår jultävling som hade året 1968 som tema. 13 frågor finns att svara på och fina priser att vinna, även för den som inte har alla rätt. Vi behöver dina svar senast nästa tisdag, alltså den 8 januari. Om du ringer in dina svar så tänk på att vi har nytt telefonnummer 040 673 0970. 040 673 0970. Och alla kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
Filosofer som letar efter ett sjätte sinne som bara blinda har. Förslag till sterilisering av de som inte ser. Klumpiga hjälpmedel som skälpte mer än de hjälpte. Ja, det var några glimtar ur dansk och internationell synskadehistoria som presenterades under en temakväll eller afterkonsultation på Danmarks medicinhistoriska museum, Medicinsk museum, före jul. Och Skånes taltidning var där.
En märklig blandning av ting i skåpen här. Njurar, skenben, bäckenben. Inga ögon här dock. Jo, här har vi en ögonmodell som stirrar på mig från en hylla bakom glas.
Udviklingen går fra sådan en idé om, at blinde er sådan nogle supranaturale væsener, hvis på grund af deres frarøvede enesans, så har fået forhøjet alle deres resterende sanser.
Historikern och curatorn Jakob Kärgård är ansvarig för Medicinsk museums blindhistoriska samling. Och han berättade hur blinda nästan betraktats som övernaturliga väsen då frånvaron av syn skärpt övriga sinnen eller kanske till och med utvecklat ett sjätte sinne.
Och de här förhöjda sanser, den prövar man så att placera i ansiktet. Så huden i ansiktet er ansvarlig for, at man som blind kan opfatte forhindringer i et rum.
En teori var at blinda kunne kjenne färger med fingertopparna. En annan at det var via ansiktshuden blinda uppfattade hinder i et rum. Den franske 1700-talsfilosofen och encyklopedisten Denis Diderot tänkte sig att blindas förmåga att uppfatta ett rum satt i pannan. Andra letade på annat håll i ansiktshuden.
Och det är så olika utläggningar av precis var i ansiktet liksom är placerat, men där är så några forskare där går till bidet där i start omkring århundradeskiftet med 1900. Man försöker liksom att utföra några försök och den första det är William James och han tillskriver det så ett tryck i det inre örat på den tympaniska membran.
Och det här motsades först i början av 1900-talet när forskare menade att det är tryckförändringar i innerörat som hjälper blinda att orientera sig.
Det är alltså senare någon där tillskriver det istället för hörelsen av ljud där är den essentiella för blinden till att förstå det rum de befinner sig i.
Och så småningom att det alltså är främst genom hörseln som det här sker.
Ja, man kan säga att det måske handlar om förståelsen av vad det är man upplever. Där går vi i mellan vetenskap och förståelsen av det upplevda. Så måske har Diderot ret. Han tilskriver det en følelse i ansigtet. Hvordan føles det for dig at vide det her? Og så siger de, når jeg går ind i rum, så føles det som en følelse i mit ansigt.
Og forskere som idag vet detta kan fråga blinda hur de upplever rummet. Och faktiskt ändå få samma svar som på Diderots tid, säger Jacob Kaegaard. Cirkeln är sluten, men nu vet man att svaret finns i örat och inte i ansiktshuden.
Så på den måten kan man säga ringen är slutet. Vi har bara fått lagt all vetenskapen på antagelsen.
Under temakvällen handlade det också om de stora institutioner av samma typ som den svenska Tomtebodaskolan som började organiseras under 1800-talet. Docent Jesper Watzikau har bland annat forskat i psykiatrihistoria och är knuten till Medicinsk museum som gästforskare. Han talade om den stora inspärrningen av personer med funktionsnedsättning och jämförde synskadade och personer med andra diagnoser.
Ja, men alltså det där måste överraska mig lite, det var att de historier man får är egentligen rätt ens i förhåll till alltså det här olika forskningsgrenen, så det är mycket de samma historier man möter.
Och olika grupper inom omsorgsinstitutionerna hade mycket gemensamt, men skilde sig också åt, menar Jesper Watzikau.
Många psykiatriska patienter, de är där närmare för livstid, i alla fall när det är sån i 50-talet, 60-talet.
För synskadade gällde alltså oftast att de skulle ut från institutionerna, medan personer med psykisk sjukdom kunde låsas in på livstid.
För blindforsorgen där kommer många ut och där är också ett arbete måske man kan få när man liksom har varit igenom den där upplärningsprocessen.
Men i Danmark diskuterades också sterilisering av synskadade med ärftliga ögonsjukdomar och även förbud för dessa personer att gifta sig.
Det blev diskuterat alltså utifrån en eugenisk tanke om att det var arvliga, som man kallar defekter, som man kunde överföra till barn.
Och när var detta?
Det var i 30-talet.
Och vad var det som gjorde att det inte blev så?
Att det kom en offentlig debatt om det, där det var representanter som sa att det kunde man inte göra.
På grund av motstånd i samhället drabbade detta aldrig blinda och synskadade, medan andra funktionsnedsatta steriliserades. Och Jesper Watzikau menar att danskarna dessutom inspirerade tyskarna till det som i praktiken kom att utvecklas till Nazitysklands utrotning av personer med funktionsnedsättningar.
Alltså, Danmark var ju egentligen föran den danska lag från 1929, det var faktiskt för det kom i Tyskland, kan man säga. Så Tyskland kikade faktiskt lite till Danmark där de begynte att lägga deras lagstiftning.
Men tillbaka till historikern Jacob Kaegaard och en helt annan vinkel på hur det danska samhället förhållit sig till synskadade. Jacob visar ett par ganska klumpiga 70-tals glasögon ur museets samlingar.
Det är en Sonic Guide brille som har varit använd till att och avståndsbedömen både på form och material.
Glasögonen är kopplade till en liten signaldosa som den blinde höll i handen och som sände ut ultraljud mot föremål i omgivningen. Omtolkade dessa till ljud som örat kan uppfatta och skickade tillbaka dem till öronproppar i glasögonskalmarna. Sen skulle den blinde lära sig vilket ljud som betydde ett visst hinder och var det fanns. Men de som provade manicken klarade sig ofta sämre med än utan det här exemplet på vad Jacob kallar seendes välmening och teknikbegeistring utan koll på synskadades behov.
Jag vill säga det är ett exempel på seendes välmenighet, men fullständigt missförstått förståelse av vad det handlar om. Det är också ett exempel på teknologibegeistring, hvor man glömmer brukaren.
Och du sa att den har ni många av här i museisamlingarna och att de är alldeles nya. De har alltså inte använts särskilt mycket.
Nej, som oftast när vi har museumsgenstanden som är i så god stand, så är det enten för att det har blivit producerat exceptionellt många av dem eller för att de få där blivit producerat inte fungerade särskilt gott.
Och Jacob Kaegaard konstaterar att även antalet oanvända och ursprungligen svindyra ultraljudsglasögon bekräftar att de inte fungerade.
Och i det här tillfället, när man vet att den kostade 20 000 kronor i 1976, så må man som levnadsslutning säga så är det nog för att den inte virkade.
Få personer med blindhet hade kommit till temakvällen. Dansk blindesamfund hade stor fest samma kväll. Men vi hittade Camilla Hansen som fällde ihop den vita käppen och sammanfattade sina intryck.
Det var egentligen mest det här med att hur många forskjellige sån runt omkring i Europa undersökelser man har lavet av det här med hur vi förnimmer eller vad vi nu gör, det vi går förbi eller ett rum eller något annat. Alltså var helt exceptionellt långt från hur det egentligen hänger samman.
Ja, Camilla Hansen förvånades mest över hur mycket krut det lagts på att undersöka hur blinda uppfattar verkligheten och hur långt från verkligheten resultaten många gånger hamnat. Något som ju faktiskt även gällde ultraljudsglasögonen. En detalj som skiljer Camilla Hansen från personer med blindhet i Sverige är att hon har ett ganska stort rockmärke på sin jacka och där står ordet blind. Camilla säger att det är bra att ha om hon inte använder den vita käppen.
Det är mest bara för att visa att om jag inte går runt med min dock så är det mycket gott att ha det där på.
Och tillägger lite skämtsamt att rockmärket tillåter henne att småskälla lite om folk går in i henne på gatan.
Om inte annat så för att folk kan se det om man kommer gående och blir ledsagd av någon när folk eller ser det. Det gör folk inte rätt titt, men det är där. Så hvis de støder ind i en, så kan jeg da tillade mig at brokke mig over det.
Avslutade Camilla Hansen, besökare på en temakväll om synskadades historia på det medicinsk-historiska museet Medicinsk museum på Bredgade, nära Kongens Nytorv i Köpenhamn. Och reporter där var Dodo Parikas.
För er som gillar att handarbeta kommer här ett vardagstips som handlar om stickning. Vi träffade Cecilia Linderoth ute på stan i Lund.
När jag stickar så har jag ögat i tummen, inte tummen i ögat.
Och hur menar du då?
Jag har tummarna framme vid stickorna hela tiden så jag känner vad jag gör.
Och det har hjälpt dig att kunna fortsätta sticka trots att synen försämras?
Ja.
Hur gjorde du innan då?
I början satt jag nog och kämpade och försökte titta vad jag gjorde. Nu kan jag sticka mer avslappnat och njuta av det när man låter tummarna sköta synen eller vad som händer där framme. När jag håller stickorna så har jag ju tummen framme vid de yttersta maskorna hela tiden så jag känner om jag ska ha en rät eller av eller jag ska korsa maskorna eller så att jag bara får den yttersta maskan.
Och då känner du om du tappar en maska och sånt också?
Det också.
Och det tipsade Cecilia Linderoth om, reporter Åsa Kjellman Risi.
Öppnat och stängt. Bolaget bakom leksakskedjorna BR och Toys R Us i Sverige har gått i konkurs och alla butiker kommer att stänga om de inte redan gjort det. I Skåne finns Toys R Us på Väla i Helsingborg och Jägersro i Malmö. BR-butikerna i Burlöv och Kristianstad stänger också. Liksom på köpcentrarna Mobilia och Triangeln i Malmö, Nova Lund, Center Syd i Löddeköpinge och Valen i Trelleborg. Orsaken anges till att internethandeln tagit över och att barn inte använder leksaker som förr, utan föredrar att sitta framför en skärm.
Sjöbo stängde i mellandagarna turistbyrån vid kommunhuset med motiveringen att de fått färre besök och att turisterna letar på nätet. Istället tänker man som många andra satsa på obemannade så kallade infopoints.
I Dalby har ett nytt café öppnat i lokalerna där systrarna Nymans Kaffe och Deli tidigare huserade. Förutom café och raw food, alltså icke-uppätad mat, erbjuds även yogaklasser och kroppsterapibehandlingar med mera på adressen Lundavägen 1.
I Osby har blomsterhandlaren Edens blommor nu också blivit begravningsbyrå och ombud för kedjan Funera.
Och i Malmö har blomsterhandlaren Latyrus gått i konkurs och stängt efter 101 år. Adressen var Rådmansgatan 3.
Så ska vi höra årets bästa taltidningsreportage igen. Som traditionen bjuder har vi vid varje årsskifte med inslaget som vann guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage. Och det var ju ett från Skånes taltidning som vann en enig jurys gillande, vilket vi berättade om då. Nu bjuder vi på reportaget igen. Håll till godo!
Och i veckan börjar alltså EM i parafri idrott i Berlin. Och en synskadad skåning är med, Nathalie Nilsson från Osby. Redan som tonåring tog hon VM-medaljer i mängd och hon var med i Paralympics för att sen lägga av sin lovande idrottskarriär. Fast häromåret blev suget för stort och hon gjorde comeback. För att springa och hoppa är något Nathalie älskar. Och också något som hjälpt henne överleva några riktigt tuffa utmaningar. Och nu står hon inför sitt sista stora mästerskap.
Ja, det känns fantastiskt roligt att få vara med på en stor arena igen och få representera Sverige. Jätteroligt. Att träningen har gjort underverk och att de tror på en, att man får bevisa vad man går för.
Mm. Den som har lyssnat länge på Skånes taltidning kommer ju kanske ihåg att du tävlade mycket i friidrott för en 10-15 år sedan. Junior-VM-guld tog du 2005 om jag minns rätt.
Stämmer.
Och så vann du VM-guld i friidrottens femkamp 2007. Var med i Skånes taltidning och jublade. Och så var du med också i Paralympics i Peking. Och tävlade där med något mindre framgång.
Mm, precis.
Sen blev det tyst om dig.
Ja.
Du la av friidrotten.
Ja. Det var väl lite så, jag var mycket skadad och motivationen försvann. Och jag tror att som 19-åring kanske det blev lite väl mycket. Det var så mycket uppståndelse kring det. Och lilla Nathalie från Osby, liksom, det satt 91 000 på läktaren. Och det var ju jätteviktigt, självklart. Men sen därefter så det blev väl helt enkelt bara så. Men sen när åren gick, sen när jag försökte bli hel igen, så kände jag att nej, men det här stämmer ju inte. Jag vill ju inte sluta på det här sättet. Utan jag vill ju verkligen tillbaka starkare än någonsin, att kunna slå mina gamla tider från 2005-perioden med Colorado Springs, mina 5 VM-guld och som du sa tidigare i São Paulo i Brasilien med mitt femkamps-VM-guld. Så jag kände, nej, jag vill tillbaka. Och det gjorde jag och det ångrar jag inte en sekund.
Vi sitter på din och maken Jonas. Ni gifte er för bara några veckor sedan.
Ja.
Er uteplats.
Ja.
Född och uppvuxen i Osby. Alltid i Osby för din del.
Ja, alltid i Osby. OSB i Osby brukar jag säga. Ja. Det är min Osby. Jo, jag är från Osby från början. Så att här känner jag ju till allting och sådär. Gått i skola här och sprungit i skogar och gjort allt möjligt. Mm.
Att göra comeback i friidrott, det är ju väl inte det lättaste. Det kräver jättemycket träning för att hålla sig på topp och att komma tillbaka om man har lagt av måste ju rimligen kräva ännu mer jobb. Hur tufft eller hur lätt har det varit?
Alltså, ja, det är klart att det har varit tufft, men jag tror att tänker man positivt hela tiden och man verkligen vill och man är beredd att kämpa för det så kan allting gå. Precis som med alla olika funktionshinder att ingenting är omöjligt utan allting går om man verkligen vill. Så att det var inget tvivel för mig utan när jag inte tänkte så mycket på det, jag hade bara tanke att jag ska må bra, liksom jag mår bra och med mina idrott och så att då blev det bara bra utan jag kunde göra bättre tider när jag inte hade kanske pressen på mig utan jag fortsatte ju träna efter de här åren, jag kunde liksom klocka mig, jag gjorde för att det skulle bli kul igen, man måste hitta en kod till att det blir roligt. Men det är klart att det har varit tufft, absolut. Det är många gånger man har gråtit och inte trott på sig själv att klarar jag verkligen det här igen. Men det går. Och det är jag glad för att jag tog steget.
Mm. Vilken nivå är du på idag jämfört med då, skulle du vilja säga?
Alltså jag känner ju som innan, jag har ju aldrig kunnat slå fullt seende när jag tävlar här i Sverige. Men nu så är man ju verkligen och tampas med dem som kan, jag är ju ibland 14 år äldre än vissa. Nu är jag ju 29 år gammal. Och jag menar det tycker jag är jätteroligt. Och just att jag skulle slå mina gamla tider från 05, det har jag ju gjort i varenda gren. Och satt svenska rekord fortfarande. Och det är ju extra roligt verkligen när man får tävla mot fullt seende då, att man, man kan liksom grattis liksom, och ser du inte? Nej, så som jag tänker inte på det själv, utan jag gör ju bara min grej. Så det är fantastiskt kul.
Ett stående inslag i den här serien med Månadens ansikten är att intervjupersonen får beskriva sitt eget utseende. Mm. Ja, hur ser det ut?
Ja, jag är blondintjej. 1,68 lång. Blågröna ögon, kan man säga.
Nästan karikatyr. Svensk skulle jag vilja säga.
Ja, ja,
det är inte svårt att gissa vilket land du kommer ifrån när du tävlar.
Nej.
Sitter i en blågul landslagströja.
Ja, jag gör det dagen till ära, tänkte jag det.
Och så har du en tatuering på din höger överarm. Ser jag också.
Det har jag.
Kan du beskriva
det? Det är en tatuering. Jag ville ju faktiskt tatuera OS-loggan eftersom jag varit med om ett Paralympics. Så det är det från OS-loggan då från Peking. Så då är det en, det ska likna en gubbe som springer. Och så är det OS-ringarna under och så står det Beijing 2008. Mm. Ja, ja.
Synen var du inne på, ja. Hur mycket ser du?
Ungefär 3% syn har jag. Så det är ju nedklassat som alltså ledsyn då. Så att jag ser ju inte dina ögon härifrån. Fast du sitter liksom en halv meter från mig. Så att det är lite svårt ibland beroende på hur trött man är i ögonen när man har jobbat. Eller hur vädret är eller sådär. Det är ju olika från dag till dag. Men ledsyn är det. Mm.
Stargards har du sagt att du har.
Ja.
Vad är det för något?
Det är ju en ätande sjukdom som är på gula fläcken. Och det är ju centralseendet och det är ju öar som är, man ska kalla döda. De finns liksom inte och det gör ju att det är svårt att se, som man kallar det, för en suddig fläck som är i mitten hela tiden. Så min syn är ju bättre på sidorna. Sjukdomen gör att man inte blir blind, men det kan försämras på längre sikt då. Och det har ju gjort för mig, för jag hade ju nog 4% syn när jag fick reda på det. Och nu är jag nere i 3 ungefär. Det är så svårt att sätta procent, men ungefär där. Men så det är lite tufft ibland, men man är ju väl medveten om det eftersom man är född med den här sjukdomen. Så att...
Och man upptäcker den ofta efter ett visst tag, efter ett visst antal år.
Mm.
Och det där var någonting som skapade problem för dig med skolgång och liknande.
Ja, det stämmer. Jag visste ju inte att jag var synskadad, men jag kände ju att någonting inte stämde. Jag satt ju väldigt nära tvn och mina föräldrar såg ju att det var något som är fel. Sen har ju min faster också en synskada. Så hon var ju dagisfröken på mig på förskolan. Så hon såg ju att något inte stämde. Men det var ju ingen som kunde tro att jag skulle ha en sån synskada som henne. Eftersom allting stämde ju annars och jag behövde ju glasögon som alla andra får ibland. Men det hjälpte ju inte. Och du vet, när man har sitt funktionshinder och man är född med det, så blir det ju att man ska vara som alla andra. Så som jag ser alla andra också. Men jag märkte ju det väldigt tydligt när jag skulle skriva någonting från tavlan som läraren hade gjort. Då blev det ju alltid fel. Mm. Där de frågesatt och jag såg att mina kompisar gjorde ju bara rätt hela tiden och jag gjorde ju bara fel. Eller fel, men det var ju ändå liksom, det var, jag kommer ihåg speciellt mitt namn då, jag trodde ju att man skrev sitt namn från höger.
Mm.
Men man skriver sitt namn från vänster. Så att där var ju problemet redan där liksom, att jag kunde ju inte se rätt på bokstäver eller någonting. Men, och jag blev remitterad till alla olika ögonläkare och de kunde inte se. Jag vet, jag hade en professor i Kristianstad med och han sa, jag vet inte vad jag ska göra med Nathalie. Det ser normalt ut, men det är något som är fel. Hon kan ju inte se på första raden på bokstavstavlan ens. Och då misstänkte de att jag hade en hjärntumör. Och på det där då så var jag ju väldigt svår tid i skolan eftersom jag var ju annorlunda och tog längre tid på mig. Så jag blev ju tyvärr mobbad i skolan. Det kunde ju vara att de sprang och gömde sig för mig bakom huskvarteren. Jag fick inte vara med. Jag är dum i huvudet. Jag kunde inte vara med. Det fick jag höra ofta. Och jag blev ju tagen till en lokal där de skulle göra utredningar på mig som 6 år gammal. Utan mina föräldrars tillåtelse. Där de skulle göra psykologutredning på mig. Och då klassade hon mig väldigt tidigt att du är utvecklingsstörd, du kan ju inte. Alltså din utvecklingskurva ligger så långt bak än vad du ska ligga på i din ålder. Så att då ringde de hem till mina föräldrar och sa typ att jag är utvecklingsstörd, de kommer ha problem med mig längre fram och att jag inte kan vissa saker, jag får gå i specialklass och sådana grejer. Och det var ju fruktansvärt som en förälder att höra det. Sen längre fram så blev jag ju skickad till en professor som heter Sten Andreasson. Nu har vi samma efternamn. I Lund då. Och där konstaterades ju då att jag är synskadad då. Att jag har Stargards sjukdom. Och då var det direkt liksom. Och vad är det jag inte kan göra? Ja, men du kan inte ta körkort, Nathalie. Och det är knappt jag vill att du ska cykla. Och du kan inte ta moppekörkort. Nej, men kan jag bli bäst i världen på att springa och hoppa? Och då liksom skrattade han lite sådär med ett leende. Ja, men Nathalie, du får liksom ändå se det till det realistiska. Att du ska nu få hjälpmedel och du kommer få ett jättebra liv ändå. Jag ska bli bäst i världen på att hoppa och springa.
Det visste du redan då?
Ja, jag hade den liksom. Jag hade ju sett Kajsa Bergqvist så många gånger på tv. Hon var ju min förebild. Nej, det var så himla coolt när hon hoppade över höjdhoppsribban. Så jag spelade in henne på kassettband och så pausade jag. Och så såg jag ju hur hon gjorde över ribban. Så jag byggde min egen höjduppställning på träsliden. Sen så lånade jag grannens madrass och sen var det bara att börja träna. Sen var jag fast. Så att, ja, det var jättekul.
Hur gick det med skolan då?
Ja, därefter så fick jag ju reda på att jag var synskadad. Och hon som gjorde utredningen, hon fick faktiskt sparken. För man får ju absolut inte lov att göra så. Men jag gick ju fortfarande kring särskolans mål. Varför det var så, det vet jag inte. Jag var så långt bak och jag vet ju att jag hade problem. Jag hade svårt för matten. Jag hade svårt för stava. För jag anser att ser man inte på tavlan hur ord stavas och sånt. För jag tror att när man börjar i skolan då har man som lättast att få ihop orden. Och ser man inte det, då blir det också svårare att förstå. Så jag låg ju som sagt mycket back. Och sen blev det ju att jag fick assistent i skolan. Och jag hade inga kompisar. Men jag hade kompisar, eller jag dög bara när jag var duktig i idrott. För då vann vi ju den som var snabbast, det var ju jag. För jag slog både killarna och tjejerna i löpning. Men då ville de helt plötsligt, vi ska vara samma lag som Nathalie och sådär. Så då kände jag ju att jag dög. Men sen därefter så var jag som sagt särskolans mål hela tiden. Sen så var jag så pass mobbad så jag började på Montessori skola i Sibbhult. Och där fick jag ju jättemycket kompisar och där fick jag verkligen komma fram i min utveckling. Men därefter nådde jag fortfarande inte upp att komma in på ett vanligt gymnasie. Så jag fick börja på ett särskolgymnasie. Och de åren där, jag brydde mig väl inte så mycket utan det var bara idrotten i mitt huvud. Jag skulle till OS i Peking, jag skulle till Paralympics. Så jag hittade en idrottslärare där som blev lite av min tränare. Så han gjorde så att jag fick ett specialformat program där jag fick idrotta på skoltid helt enkelt. Så vi hade typ 3 timmar om dagen, tror jag vi hade 2-3 timmar. Men sökade vi upp mina kärnämnen då, på det som jag var bakåt då. Men sen så sa min lärare när jag väl blev 19 år där, då hade jag ju 1 år kvar. Alltså Nathalie, jag ser ju på dig att du passar ju inte in, har du aldrig passat in här. Du har ingen utvecklingsstörning. Du, snälla, gå och testa dig. Alltså du gör dig själv en tjänst. Och det gjorde jag och hon som gjorde de här testerna, där brast jag ihop första dagen. För det var ju att hon bara, nej men du behöver göra de här testerna. Men det är ju svårt när man har en synskada att göra det helt korrekt. Men hon sökte hjälp från massa olika, för nu ska det bli rätt. För första gången nu så ska det bli rätt för Nathalie. Och jag kunde inte svara på en enda fråga, jag bara brast ihop. Men för jag trodde att de skulle säga igen att du är utvecklingsstörd, du är dum i huvudet. Men hon sa det, alltså hon satt nästan till och grät veckorna efter när hon fick resultat att Nathalie, du skulle kunna bli det du ville. Jag ville ju bli idrottslärare. Jobba med barn och ungdomar. Men hon sa, du ligger ju högt över gränsen var man ska ligga. Du är inte ens nära att ha en utvecklingsstörning, så jag förstår inte vad de har pratat om. Alltså fattar du vad du går miste om? Och vi var helt chockade liksom. Och det var så skönt att äntligen liksom få slut på allting, att nu tror folk på mig, nu behöver jag bli utskriven ur särskolan. Mm. Men jag tog studenten, jag ville ändå ha mina betyg för att jag ska kunna visa när jag söker jobb sen att jag inte ligger på latsidan under alla åren. Men det var rätt så häftigt att mina gamla lärare trodde ju på mig, så jag fick jobb på Montessori-skola i Sibbhult och där jobbade jag i 9 år och jobbat med barn och ungdomarna där och olika funktionshinder. Och idag jobbar jag på en förskola och är resurs där. Och jobba med olika funktionshinder och så. Och det känns jättebra att få liksom revanschen i det här och att folk tror på mig. Så visst, bättre sent än inte, men ja, det är så det är.
Ja, din
erfarenheten är ju inte unik, för att det har ju hänt förut att folk har blivit placerade i särskola på fel grund, alltså utan orsak. Mm. Och så har de stämt kommunen och vunnit.
Ja.
Det är inget du har funderat på?
Jo, jag har fått frågan. Men det var precis då att jag skulle till Peking och jag ville inte att det skulle störas utav det. Utan för mig spelar det inte någon roll att få liksom rätten på mig. Alltså, bara jag själv vet var jag står. Det har varit det viktigaste för mig att jag inte har den här stämplen längre. Sen har det väl bara runnit ut lite i sanden också. Och jag har ju varit på Osby kommun här framför allt. Jag har pratat med dem senast 2017 när jag kom hem från Dubai. Att vi måste göra någonting. Jag tycker att vi ska prata i skolor om mobbingfrågor. Jag tycker att vi ska, att alla är vi olika, utvecklas på olika sätt. Och just att det här med idrotten, att man ska ut. Jag vill ju ut i Osby kommun och prata om hur är vi mot varandra? Hur beter sig vuxna mot varandra? Mycket av de här bitarna. Och mobbingfrågor och allt det där. Hur man bemöter olika funktionshinder. Men alltså det händer ju aldrig någonting. Det är lite tråkigt när man blir Osby-ambassadör och sen vill man vara ambassadör utåt och så händer ingenting.
Det blev du för några år sedan. Ja.
Mm, 2007 då när jag kom från Brasilien. Så att man har varit på dem, men jag känner att nej, så länge jag vet var jag själv står så kan jag nöja mig med det. Det är en lång process, absolut. Men, nej, men jag är ändå nöjd med var jag står idag.
Och idrotten? Det låter som den har varit betydelsefull hela vägen.
Ja, verkligen. Utan den hade jag nog inte varit den Natalia idag. Den räddade ju mig faktiskt. Att jag kunde, när jag var mobbad så kunde jag ge mig ut i skogen ut och springa med min pappa. Att jag kunde komma på träningen där jag kände tröst. Där blev jag sedd. Där kunde jag vara den Natalia som jag ville vara. Så att framförallt att man har fått vara med på alla de här stora mästerskapen och man träffar andra synskadade och man, på ett Paralympics man träffar alla olika sorters funktionshinder och vi alla kämpar för samma sak. Jag tycker det är så fantastiskt och Paralympicsidrotten måste ju bara bli större, för det är så fantastiskt att få se alla kämpa. Det är verkliga kämpar som är där. Så att idrotten betyder väldigt, väldigt mycket. Mm. Absolut.
EM i Berlin har du sagt. Det blir ditt sista mästerskap, fastän det är Paralympics i Tokyo om 2 år, 2020. Varför då?
Nej, men jag känner dels att jag har haft mycket problem med min rygg under de senaste åren när jag började. Jag har tyvärr lyft fel många gånger och det har gjort att jag har fått ett diskbråck.
Vikter då alltså?
Ja, precis. Och sen har man tränat för hårt, mer än vad man borde egentligen. Jag var ju uppe 28 timmar i veckan. Ibland lyssnade jag ju inte riktigt på min kropp.
28 timmars träning?
Ja.
Det är mycket.
Det är väldigt mycket och det är för mycket kanske för en 16-17-åring att ta. Så jag tror mycket av det är orsak till att jag har fått en del krämpor. Så jag har ju haft problem med ryggen. Det är det som har ställt till det lite för mig. Och jag känner väl att ska jag göra mitt sista så vill jag verkligen vara i den bästa formen någonsin. Och jag känner verkligen att jag är det nu. För mig har inte det någon betydelse att men jag kommer på ett Paralympics igen. Det är klart att det är jättehäftigt, absolut. Men det är mycket tung träning. Du ska iväg. Det är nästan till träning varje dag. Och jag är så nöjd med de tiderna jag har gjort nu. Att jag har fått stå på en stor arena igen i London förra året. Jag dominerade i Dubai och nu får jag åka till EM. Det är jag så otroligt tacksam över att jag har tagit mig hela vägen hit. Så att det räcker faktiskt långt för mig. Och sen vill jag ju sikta på familj längre fram. Och jag vill ju kunna vara aktiv med min familj, att kunna springa och fortsätta springa för att må bra helt enkelt. Att motionera och ut och föreläsa och sådär. Vara en god förebild helt enkelt. Så det känns skönt och det ska bli jätteroligt att få vara i Berlin. Jag ska verkligen njuta nu varje sekund.
Så, nu har vi gått inte speciellt långt från ert hem på idrottsvägen som det passande nog heter. Och var är vi nu? Kan du få berätta?
Just nu befinner vi oss på konstgräset i Osby. Här är ju väldigt skönt att springa. Barfotar för att det är skonsamt mot benen och fötter och allt möjligt. Inte bara springa på vårt underlag. Så här brukar jag vara när jag ska jogga av mig eller när jag ska köra lite gräslopp, stegringar och lite så.
Ja, det känns ganska mycket som gräs.
Jag kissar, du blir fin av fötterna sen efter.
Ja.
Alldeles svart. Där får jag strumpor på mig när jag ska springa.
Smart.
Ja.
Men jag står här barfota. Ja, men varsågod. Gör din grej.
Ja, tack.
Och där sprang Natalie Nilsson iväg mot nya mål. Under EM i Berlin så har hon valt att behålla namnet, men annars är det alltså det nya efternamnet sedan några veckor, Andreasson. Hon var månadens ansikte i augusti och reporter var Mats Sundling.
Som med det här inslaget från augusti 2018 alltså vann Guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage.
Evenemangstips. Ängelholmsrevyn spelas på Revyteatern på Nybrovägen 5 i Ängelholm imorgon 13-dagsafton den 5 januari 15.30 och lördag den 12 januari 15.30 och 19.30. Därefter speltiderna fredagar 19.30, lördagar 15.30 och 19.30 samt söndagar 15.30 till och med den 16 februari. Dessutom ges en after work-föreställning tisdag den 14 februari 19.30. Det är alltid servering i pausen, men lördagen den 12 januari finns dessutom ärtsoppa och punch på menyn innan föreställningen. Och till skillnad från annan förtäring ingår det i biljettpriset. Nordic säljer biljetter för upp till 330 kronor.
Nu på söndag den 6 januari mellan 18 och 19.00 ger ensemble Ven en konsert i Asmundtorps kyrka med musik av Buxtehude, Händel och Bach. Det är fri entré och kyrkan finns på Kustvägen 5 i Asmundtorp.
Eslövsrevyn har lockat ner Lars-Åke Wilhelmsson alias Babsan till årets föreställningar på Eslövs medborgarhus. Och bägge kommer att uppträda, den ena i rosa peruk och glitter och den andra i vit kostym, fluga och elegant herrfrisyr. Revyn spelas fredagar och lördagar, 12 januari till 9 februari 1930 och på lördagar även 15.30. Föreställningen tar 3,5 timmar. Nordic säljer biljetter eller så ringer man 0413 162 10 och bokar.
Sydsvenskans HD:s kulturjournalist Andreas Ekström besöker Lunds stadsbibliotek den 14 januari mellan 18 och 19.00 för att berätta om sin kritikerrosade essäbok Att hitta. Titeln syftar bland annat på vart den digitala världen på nätet för oss, men också på hans egen situation. Sjukvården måste nämligen hitta en ny lever till Andreas Ekström. Att hitta, liksom hans övriga böcker, finns som talböcker och det är fri entré till evenemanget.
Ett annat Lundevenemang den 14 januari klockan 19 är en kammarmusikkonsert med Trio Skandinavia på Magle konserthus på Magle Stora Kyrkogata 4. Musik av Albert Schnelzer, Johannes Brahms samt Maurice Ravel står på programmet och biljetterna kostar mellan 120 och 200 kronor. Biljetterna säljs i dörren en halvtimme innan konserten.
Världsbaritonen och Jussi Björling-stipendiaten Peter Mattei sjunger Mahlers sångcykel Des Knaben Wunderhorn på Malmö Live den 17 januari klockan 19 och 19 januari klockan 13. Dessutom framför MSO Sibelius första symfoni och Rolf Martinsons Opening Sounds. Malmö Live säljer biljetter.
Jag är en annan nu. Det är en teaterföreställning som Riksteatern turnerar med. Det är Ann Petrén och Frida Westerdahl som spelar i vad som beskrivs som ett livsbejakande humoristiskt mor- och dotterdrama av Björn Runge. Premiären blir på Landskrona teater den 19 januari klockan 19 till 21 och Tixter säljer biljetterna dit. Sen fortsätter turnén till Lunds stadsteater den 20 januari 2000 och dit har Ticketmaster biljetter. Borgen i Osby får besök den 22 januari klockan 19 och borgen säljer själva biljetterna. Och sista skånska stopp blir på Jarl Kulle-scenen i Ängelholm den 23 januari klockan 19. Och dit säljer Nordic och Akademibokhandeln i Ängelholm biljetterna. Priserna varierar mellan 250 och 365 kronor beroende på spellokal. Och scenpass ger rabatt på en del föreställningar.
Den tredje söndagen i januari är släktforskningens dag. På Malmö stadsarkiv uppmärksammas det den 19 januari med en rad programpunkter och alla är inte släktrelaterade. 11.00 berättar tidigare stadsarkivarien Göran Larsson om industristaden Malmö. 12.00 är temat torghandel i Malmö. 13.00 handlar det om att använda gamla foton i släktforskning, vilket också är släktforskningsdagens tema i år. Och 14.00 presenteras HD Sydsvenskans bildarkiv. Det anordnas också visningar av Malmö stadsarkiv under dagen. Och det är fri entré. Det är det också till Lunds stadsbibliotek, och på Atriumgården där blir det bland annat en föreläsning 11.00 om universitetsbibliotekets handskriftssamling och andra specialsamlingar som kan innehålla intressant material för släktforskare. Och Malmö stadsarkivs adress, det är Bergsgatan 20.
Konserten Savann och djungel i ett möte mellan tre musikervirtuoser den 20 januari mellan 15 och 17 på Helsingborgs konserthus. Uppträde gör Johan Andersson, solflöjtist i Helsingborgs symfoniorkester, och så slagverksduon Malleus Incus, Johan Bridger och Patrik Rab, som spelar på bland annat trummor, koklockor, träblock och cymbaler. Malleus Incus är namnet på hörselbenen eller hammaren och städet. Biljetterna kostar 180 kronor. Och tre kvart före konserten kan man ta del av en introduktionsföreläsning. Konserthuset säljer biljetter.
Den 20 januari mellan 13.00 och 15.00 är det dansworkshop, iDance, på Skånes dansteater för personer med funktionsvariationer. Ingen tidigare danserfarenhet krävs, men man måste ha fyllt 15 år. Det är fri entré, men föranmälan ska göras på telefon 040 20 84 71 eller e-post dialog@skanesdansteater.se. Löst sittande kläder som funkar att röra sig rekommenderas. Adress: Östra Varvsgatan 13A, Västra Hamnen i Malmö.
På Dunkers kulturhus i Helsingborg framför den svenska ensemblen Liparella nykomponerad musik på barockinstrument och med countertenorsång den 26 januari 16-17.30. Tonspråket sägs vara modernt medan klangen är historisk. Biljettpriset är 180 kronor och konserten ges i utställningen Med känsla för grönt i utställningshall 2 på Dunkers, som också säljer biljetterna.
Förintelsens minnesdag uppmärksammas i Malmö den 27 januari mellan 11.00 och 16.00 på ABF, Spånehusvägen 27. Några programpunkter: 11-12.45, levande böcker med förintelsens ögonvittnen och deras barnbarn. 12.45-13.15, bandet Tummel spelar klezmermusik. 13.30-14.15 ställer journalisten och författaren Elisabeth Åsbring frågan: antisemitism, finns det i Sverige? Journalisten Jan Scherman uppmanar demokratisera demokratin och sociologen Göran Dahl talar om antisemitismens nya ansikten. Och efter paus deltar de alla tre i ett panelsamtal varpå skådespelaren Håkan Påske läser dikter och Tobias Alvin musicerar.
Den österrikiska ensemblen Minetti Quartet spelar verk av Haydn, Shostakovich och Dvorak på Landskrona teater den 3 februari 16.00. Landskrona museum och Landskrona teater säljer biljetter. Sen kommer kvartetten till Magle konserthus på Magle Stora kyrkogata 4 i Lund den 4 februari klockan 19. Med biljettförsäljning i dörren från en halvtimme innan konserten. Och den 5 februari klockan 19 spelar de på Dunkers kulturhus. Dit både Dunkers och Ticketmaster säljer biljetter.
Biljettinformation. Kulturkvarteret i Kristianstad finns på hemsidan www.kulturkvarteret.com. Nortic telefon 0455 61 97 00. Malmö Live konserthus 040 34 35 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Tixter 0771 47 70 70. Och Dunkers kulturhus och biljettbyrå 042 10 74 00.
Kalendern för 2019 års andra vecka börjar måndag den 7 januari då August och Augusta har namnsdag. Detta datum för precis 70 år sedan kunde Nordens historia ha tagit en annan vändning. Då möttes Sveriges, Danmarks och Norges stats- och försvarsministrar för att diskutera ett nordiskt försvarssamarbete. Men danskar och norrmän valde istället att gå med i försvarsalliansen NATO, som ju Sverige ställde sig utanför. Och så småningom framkom ju att Sverige under alla år av alliansfrihet i praktiken haft ett ganska tätt militärt samarbete med NATO. Det är också 90-årsdag för den amerikanska författaren Edgar Rice Burroughs Tarzan som seriefigur. Som romanhjälte föddes han redan 1912.
Tisdagen den 8 januari är Erlands namnsdag och i delar av norra Grekland firas denna dag festivalen Gynaikokratia eller kvinnomakt. Den bygger på att män och kvinnor byter traditionella roller. Männen förutsätts sköta hushållsbestyr och kvinnorna samlas på kaféer och tavernor. Här hemma firar musikern Georg Riedel sin 85-årsdag. I november gavs en Riedel-konsert i Malmö rådhus och jubilaren själv medverkade med både nyskrivna och gamla låtar. Det är ibland Hur geda mig ur filmen Emil i Lönneberga. Och jazzmusiken Riedel är den som skrivit flest låtar till Astrid Lindgren-filmatiseringar.
Onsdagen den 9 januari är det dags för Gunnar och Gunder att fira namnsdag. För precis 180 år sedan offentliggjordes den tidiga form av fotografi som kom att kallas daguerreotypi efter en av upphovsmännen, Louis-Jacques Mandé Daguerre. Den andra uppfinnaren, fransman liksom Daguerre, var Nicéphore Niépce. 80 år fyller samtidigt journalisten och författaren Annette Kullenberg, tidigare ordförande i Publicistklubben. Och 75 år blir den engelska stjärngitarristen Jimmy Page, tidigare medlem i bluesbandet The Yardbirds, men kanske framförallt känd som frontfigur i Led Zeppelin.
Torsdagen den 10 januari har Sigbrit och Sigurd namnsdag. Och riksdagens talman Andreas Norlén möter åter statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Stefan Löfven och Moderaternas Ulf Kristersson för sonderingar om regeringsbildningen. 90 år har också gått sedan den belgiska seriefiguren Tintin gjorde sin debut som följetong i en dagstidnings barnbilaga. Serien var Tintin i Sovjet och publiceringen råkade sammanfalla på dagen med att Leo Trotsky utvisades ur Sovjet efter att ha utmanat diktatorn Josef Stalin om makten.
Fredag den 11 januari är Jannikes och Jans namnsdag.
Lördagen den 12 januari är det Frideborgs och Fridolfs tur att ha namnsdag. Och Gyllene Tiders och Hallands stora populärmusikikon Roxettes frontfigur Per Gessle, han fyller 60 år. 70 år fyller journalisten, sportkrönikören, rockskribenten med mera Mats Olsson. Även en av världens mest lästa japanska författare Haruki Murakami blir 70.
Söndag den 13 januari är Knuts namnsdag och det är 20 jul eller 20 Knut då julen ska dansas ut och julgranen plundras. Men enligt den julianska kalendern som används inom den ortodoxa kyrkan är detta istället nyårsafton. I Sälen börjar Folk och Försvars rikskonferens med säkerhets- och försvarspolitiska frågor och krisberedskap på dagordningen. Bland annat så ska man diskutera Kinas roll i världen, svensk, nordisk och europeisk försvarsförmåga och säkerhetspolitiska aspekter på klimatförändringarna.
Anslagstavlan för hela Skåne inleds med ett meddelande från synenheten Vuxna i Helsingborg. Och där slutade man vid årsskiftet med fredagarnas drop-in-tid mellan 13 och 14. Istället så blir det drop-in måndagar mellan 11 och 12. Medan onsdagarnas drop-in-tid mellan klockan 11 och 12, den är kvar precis som tidigare.
SRF Skåne inbjuder till en trevlig spahelg i Torekov. Innan våren har kommit behöver själ och kropp lite omtanke, så följ gärna med oss. Inbjudan vänder sig till alla SRF-medlemmar i Skåne, men förtur har alla som inte fick plats under helgen i december. Observera att även om ni har förtur måste ni ändå anmäla er. Vi åker till hotell Torekov den 16-17 februari. Vi samlas till lunch lördag den 16. När vi checkat in, ätit och presenterat oss för varandra är det dags att njuta av det spa som finns på hotellet. Här finns bastu, varma källor, japansk stilla pool och andra bassänger. Och det finns också ett gym att träna i. Du kan dessutom själv välja att boka och betala för andra behandlingar som ansiktsbehandling, massage, manikyr och pedikyr. Det gör du på telefonen 0431 47 16 40. Badrock, tofflor och handduk finns på hotellet. Under eftermiddagen kommer det också att serveras kaffe med goda bakverk från hotellets bistro. På lördagskvällen äter vi en gemensam tvårättersmiddag och umgås. På söndagen njuter vi av en frukostbuffé innan vi njuter lite mer i spat eller kanske går en promenad i omgivningarna. Hemresa sker efter lunch. Det går bra att åka färdtjänst direkt till hotellet som har adressen Självkiksgatan 2 i Torekov. Eller så kan du ta tåget till Ängelholms station så ordnar vi gemensam transport därifrån. Du anmäler dig till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller via e-post till srfskane@srfskane.se. Vid anmälan behöver vi veta om du äter specialkost, har allergier, behöver ledsagare, om du har ledarhund med dig och om du behöver hjälp med rastning. Eller behöver hjälp vid buffébordet under helgen. Vi vill också veta om du önskar bo i enkel- eller dubbelrum. Deltagaravgiften är 400 kronor. Enkelrumstillägget 430 kronor. Du kan betala in avgiften till bankgiro via Swish eller inbetalningskort. Så se till när du anmäler dig hur du vill betala. All information kommer att finnas på din bekräftelse. Vi har 30 platser. Du är välkommen att anmäla dig från och med den 8 januari fram till den 18 januari. SRF Skåne ersätter dina reskostnader mot uppvisande av kvitto som du skickar in senast 3 månader efter aktiviteten. Bekräftelse, program och deltagarlista skickas ut efter anmälningstidens slut. Med anledning av den nya datalagen måste du meddela vid anmälan om du samtycker till att ditt namn står med på deltagarlistan som skickas ut. Har du frågor kring helgen så kan du gärna ringa till Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Välkommen hälsar SRF Skåne och Arbetsgruppen för kultur och fritid.
SRF Malmö inbjuder till den syntolkade teaterföreställningen Farliga förbindelser på HIP, Malmö stadsteater, Kalendergatan 12, onsdagen den 6 februari mellan 19 och 20.40. Pris 255 kronor för vuxna och 170 för ungdomar och studenter. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Handling. Markisinnan de Merteuil fördriver sin tid med romanser och sociala spel. Ett nöje som hon delar med sin före detta älskare greve Valmont. Han är en riktig bad boy och konspirerar med markisinnan om att han ska förföra den unga Cecil som en hämnd mot Cecils blivande make som just gjort slut med markisinnan. Valmont slår även vad om att han ska förföra den mest hedervärda kvinnan i bekantskapskretsen, Madame de Trouville, vän med Cecils mor. Markisinnan och Valmont är falskspelare och använder andra människor för sin egen njutning och spänning, men när går deras maktspel för långt? Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Och för medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt reseersättning från SRF Skåne. Kvitto ska sändas in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast måndag 14 januari. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. För frågor ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne börjar med några meddelanden från SRF Lundabygden. Först av allt att de bjuder in till årets första föreningsmöte den 24 januari klockan 18-21. Och det är ett av de viktigare under 2019. Vi ska tillsammans bestämma vilken verksamhet vi ska ha under året och vad den får kosta. Vi ska också bestämma vilken medlemsavgift vi ska betala. Från SRF Skåne kommer nya ombudsmannen Roger Jonsson och berättar om sitt arbete samt svarar på alla frågor. Du bjuds på en lättare förtäring. Detta i föreningslokalen på Tordensvägen 4 i Lund. Föreningen bjuder också in till gruppträning på samma ställe med start torsdag den 31 januari klockan 14-15. Det blir bland annat sittgympa, balansträning, rörlighet och avslappning med Anna Eriksson från Vardag i balans. Alla kan delta efter sina egna förutsättningar. Vi erbjuder max 10 platser för deltagande under våren. Efter gymnastikpasset serveras en lättare fika, så beställ inte färdtjänst för tidigt. Deltagaravgiften är här 400 kronor för 10 gånger. Sista anmälningsdag till bägge evenemangen är den 18 januari till kansliet. Som har telefon 046 211 06 74 och e-postadressen srfkansli.lundabygden@bredband.net. SRF Lundabygden bjuder sedan in till sin vattengymnastik. Nu tar vi nya tag och erbjuder max 8 medlemmar att under våren delta i vattengymnastiken. Tisdag den 15 januari börjar vi det nya året. Klockan 14-15 på Habogård på Habovägen i Lomma. Efter gymnastikpasset serveras en lättare fika och deltagaravgiften är 400 kronor för 10 gånger. Sista anmälningsdag är den 11 januari till kansliet. Onsdag den 16 januari har SRF Lundabygden sedan en kulturafton. Vi har bjudit in Lina Färm och Mats H. Johansson från AF Resurs att informera om deras arbete med att slösa ut funktionshindrade personer i arbetslivet med anpassningar. Klockan 18-21 i föreningslokalen. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till kaffet. 50 kronor i deltagaravgift. Anmälan senast den 10 januari. Hjärtligt välkomna. SRF Lundabygdens valberedning meddelar sen att det nu är dags att börja tänka på hur SRF Lundabygden ska utvecklas i sitt arbete för oss med synnedsättningar. Vid årsmötet den 23 mars på Finin ska vi bestämma vilka som ska utgöra styrelsen för det kommande året. Valen gäller ordförande och 4 ledamöter. Alla är lika viktiga och väljs för en period av 1 eller 2 år. Vi ska också välja vilka som ska representera föreningen vid SRF Skånes årsmöte och halvårsmöte samt välja revisorer. Är du intresserad av någon av dessa poster eller har synpunkter och förslag så kan du vända dig till någon av oss i valberedningen. Och vi kan också informera om vad uppgifterna kan innebära. Vi som ber er att komma med förslag är Ann-Kristin på telefonen 0703 14 14 56. Silla på telefonen 0706 40 11 23 och Lars på telefon 0708 93 53 33. Och du kan också nå oss via föreningens telefon 046 211 06 74. Och SRF Lundabygden har också ett studieprogram i vår som hålls i samarbete med ABF Mittskåne. Bokcirkeln som redan är igång kommer att fortsätta med cirkelledare Cecilia Linderoth. Det blir 6 träffar på totalt 18 studietimmar med start måndag den 14 januari. Klockan 13 hemma hos någon av deltagarna. Det är ingen deltagaravgift. Vi planerar också att starta ytterligare en bokcirkel under våren med Lillemor Sedelund som ledare. Den föreslås träffas 1,5 timme varannan vecka och startas i februari. Anmäl dig snarast. Vi har också en keramikcirkel där du kan använda din kreativitet och fantasi. Även denna termin har vi Helene Wiberg som ledare. I år blir det bara en cirkel på tisdagar mellan klockan 15 och 17.30 med start den 12 februari. Det blir 10 träffar på totalt 30 timmar. Adressen är Sunnanväg 14E på Klostergården i Lund och deltagaravgiften är 500 kronor. Vi har också en kurs i vardagstips där det blir många praktiska tips, knep och beprövade metoder som finns för att underlätta i vardagen i smått och i livet i stort. Cirkelledare är Simon Tienso. Det blir 7 träffar på totalt 14 timmar med start onsdag den 30 januari klockan 13.30 till 15.30 i föreningslokalen. Ingen deltagaravgift. Det blir också en punktskriftscirkel Ta chansen och upptäck punktskriften eller finslipa de kunskaper du redan har. Vi kan till exempel skriva och läsa namn som telefonnummer eller små kristelappar att sätta på kryddburkar. Och man kan förstås själv hitta på helt nya saker att göra. Också här är Simon Tiensu cirkelledare. Det blir 7 träffar på totalt 14 timmar med start tisdag den 5 februari. Klockan 13.30 till 15.30 i föreningslokalen. Ingen deltagaravgift. Och SRF Lundabygden har också en iPhone-cirkel. Ta nu chansen att vara med från början för att orientera dig tekniskt och kunna utnyttja alla möjligheter. Cirkelledare är John Ekström. Det blir 7 träffar på totalt 14 timmar. Start onsdag den 23 januari klockan 18 till 20.30 i föreningslokalen. Ingen deltagaravgift. Och när du bestämt dig för vilka cirklar du vill gå så anmäler du dig till föreningens kansli. Telefonen 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net.
SRF Ringsjöbygden hälsar hjärtligt välkommen till 2019 års första medlemsmöte tisdag 22 januari mellan 16 och 19 på Karidal och Blåsalen där. Adress Tröskevägen 2, Eslöv. Anmälan till Birgitta telefon 0413 54 13 33 eller e-post ringsjobygden@srf.nu. Önskar du förtäring anmäler du dig senast 10 dagar före mötet. Medlemspris 40 kronor och uteblir man debiteras föreningens utlägg. Styrelsen i SRF Ringsjöbygden uppmanar också medlemmarna att inkomma med motioner senast 6 veckor före årsmötet och det kommer att hållas på Karidal den 2 mars klockan 14.
Anslagstavlan för norra och sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Helsingborg Höganäs där alla medlemmar hälsas välkomna till årets första månadsmöte. Det sker tisdag den 15 februari klockan 14 till 16.15 i föreningens lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften blir 30 kronor och det blir ordinarie mötesförhandlingar. Vi får besök av ombudsmannen Roger Jonsson. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdag till kansliet måndag den 14 januari på telefon 042 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma.
SRF Kristianstad-Bromölla erbjuder sina medlemmar en kurs i att hantera iPhone med Siri. Ledare Reine Gunnarsson. När vi vet hur många vi blir informeras om datum, tid och pris. Lämna in din intresseanmälan senast 11 januari till Tina, telefon 0706 35 41 14. Berätta då också hur mycket du redan kan om iPhone och vad du vill lära dig. Välkommen att lära mer om dagens teknik.
SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Måndagen den 7 och tisdag den 8 blir det dock ingen, men onsdag den 9 januari blir det kanasta. Vi träffas då klockan 12.30 till 16. Och kaffe med en smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma. Men om du tillhör dem som regelbundet deltar behöver bara anmäla om du inte kan. SRF Malmö presenterar också sitt studieprogram för våren 2019. Det blir en vävkurs tisdag förmiddag klockan 9.30 till 12, start tisdag den 29 januari. Du som vill gå den anmäler dig till föreningen eftersom kursen går i vår egen regi i samarbete med ABF. Och kursen hålls i deras lokal på Porslinsgatan. Pris 300 kronor och materialkostnader tillkommer. En annan kurs heter Aktuellt i litteraturen, torsdag förmiddag klockan 9.30 till 12, start torsdag den 31 januari. Britt-Marie Johansson tar upp nya böcker som skrivits både av svenska och utländska författare. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och priset är 300 kronor. Keramik. torsdag förmiddag klockan 10-12.15 i ABFs lokal. Du får lära dig att använda leran och dreja, eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Cirkeln sker i samarbete med ABF och du betalar själv för den lera du förbrukar. Medie-yoga, torsdag eftermiddag klockan 13-14, start torsdag den 31 januari. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. Pris 300 kronor. Det blir också sittgympa på torsdag eftermiddagar klockan 14.15-15.15, start torsdag den 31 januari. Sittgympan består av anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben. Och vi avslutar med stretch och en avslappningsövning. Det finns också en kurs i basal kroppskännedom, fredag förmiddagar klockan 10-11. Start fredag den 1 februari. Vi inleder passen med lugna rörelser som mjukar upp och därefter utför vi ståendes kroppskännedomsövningar. Och vi utför också övningar för vårt balanssinne och därefter avslutar vi sittande på en stol med en avslappningsövning som gör dig uppmärksam på din kropp. Genom att utföra och lära sig övningarna kan spänningar undvikas och därmed skapas en bättre balans i kroppen. Priset för samtliga kurser är 300 kronor. Under kurserna tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Yogan, sittgympan och basal kroppskännedom har dock ingen fikapaus. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast tisdag den 15 januari. Före kursstarten skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. Och det var det sista vi hade att säga i årets första nummer av Skånes taltidning. Årets andra kommer nästa fredag, den 11 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!